Välkomna till slaget efter 12 som idag sänds från skärgårdsstaden Pargas. Därför hade vi lite bekymmer här i början också. Men nu är vi igång och det där vi ska diskutera Europa, framtidsförhoppningar och orosmoln och varför det är så väldigt viktigt att gå och rösta i Europaparlamentsvalet på söndag. Jag som leder ordet här idag heter Maria Nylund. Invånarna i EUs 28 medlemsländer de ska alltså välja vem som får sitta med i Europaparlamentet under de kommande 5 åren. Europaparlamentsvalet pågår i 4 dagar eftersom olika länder röstar på olika dagar och redan idag går britterna och holländarna till val. På fredag är det sedan Nordirland och Tjeckien som röstar och på lördag fortsättningsvis Tjeckien och sen också Slovakien, Malta och Lettland. Och resten och alltså då alla vi finländare vi röstar på söndag. Så här långt har faktiskt fler röstat på förhand här i Finland jämfört med förra valet och nu har 21% av finländarna röstat i EU-valet jämfört med 17% förra gången år 2014. Men varför borde vi rösta i det här valet? Vad har Europa för betydelse för oss? Det ska vi fundera på idag tillsammans med Paola Fraboni. Du är hemma från Italien men har bott i många år i Finland och nu bor du i Pargas. Välkommen.
Hej, tack.
Så har vi Daniel Schmidt. Du är doktorand i kemi vid Åbo Akademi och du är ursprungligen från Tyskland men du har hunnit bo i Åbo i 2,5 år redan. Välkommen.
Ja, välkommen.
Och så har vi dessutom James Simpson. Du är från Storbritannien, Skottland. Du har också bott länge i Finland och nu jobbar du för Pargas stad. Visst, välkommen du med.
Ja, det stämmer. Hej.
Vi ska börja med dig, Paola Fraboni. Hur mycket har du följt med valrapporteringen så här långt, valdebatter inför Europaparlamentsvalet?
Jag försökte följa med både i Italien och Finland. Jag sitter själv i vallokalen på söndag och räknar röster. Så mitt hopp är många redan röstar i förväg. Och sen är jag då i Italien också för att lite se vad som händer. Jag själv röstar i Finland numera. Så jag har redan själv röstat.
Så du är färdigt entusiastiskt så här laddad inför valet?
Ja, absolut. Och då vet jag att jag behöver inte räkna min egen röst på söndag kväll.
Hur viktigt är det här Europaparlamentsvalet för dig?
Jag tycker att det är jätteviktigt att vi säger vårt åsikt också om EU-valet och inte bara om själva det landet vi bor i. Och jag ser åtminstone det stora skillnaden också på vad det betyder EU-valet i Italien och i Finland. Att här är det var väldigt viktigt, mycket reklam och så mycket när det var då riksdagsvalet, när det är presidentvalet, men EU-valet syns nästan inte alls. Medan i Italien regeringen kan falla om valet, EU-valet går på annat sätt än vad det interna valet går. Alltså om majoriteten som får röstat i EU-valet är inte detsamma som man fått tidigare för regeringen, då kan regeringen också måste lagas på nytt, så att säga.
Det är betydligt större tyngd där då än här i Finland.
Mycket, mycket stor tyngd. Och därför också som förra gången det var omkring 60% som röstade. Och det var lite kanske extra många. Det brukar hålla sig till 50% cirka, lite liknande som Tyskland oftast. Men det var ganska många för att regeringen och riksdagen, de hade varit väldigt aktiva. Och det var väldigt viktigt att rösta. Det var också nya personer som kom ganska mycket fram.
Hur är det med dig, Daniel Schmidt? Du är också från Tyskland. Hur mycket har du följt med debatter och diskussioner så här inför valet?
Alltså, jag följde nog med huvudsakligen diskussionen i Tyskland och också lite i Finland, men så som Italien, det handlar också inte bara om Europa, men också i som för Tyskland så det är också många partier som kan få förluster, regeringspartier, så fast det borde inte handla om nationella problem nu på valet tycker jag, men ändå alltså både för Europa och Tyskland är valet ganska viktigt.
Ja, tyskarna är som Paola var inne på här redan betydligt flitigare med att rösta i EU-valet jämfört med oss finländare. 39% av finländarna röstade förra gången och jämfört med nästan varannan tysk. Det där, är det just det här som spelar in här att det också får så stor betydelse för den tyska politiken?
Ja, det är nog också det för det här var resultat för EU-valet. Det brukar vara ganska ofta samma som också för riksdagsvalen. Så på det sättet är det nog sån här barometer som visar hur kommer den här nästa valen att gå.
Just det. Vad säger du, James Simpson? Du är hemma från Storbritannien och närmare bestämt då Skottland. Det är en ganska märklig situation som pågår i ditt gamla hemland. Just nu, britterna har ju röstat för att gå ur EU, men eftersom man inte kommit i skott med det ännu så är man då motvilligt tvungen att ordna EU-val också i Storbritannien. En hur stor vän av EU är du?
Nu ska jag säga att jag är en EU-vän, absolut. Och på det sättet är jag glad att jag kommer från Skottland som hade röstat helt tydligt för, eller emot Brexit, att man vill stanna kvar i EU. Och jag tycker det är ännu starkare nu att också den här first minister, så Skottlands premiärminister, hon har också sagt att om det blir då Brexit, att hon tycker att absolut man ska komma ut från Storbritannien, men man vill hålla sig kvar i EU. Och det är faktiskt, jag var i mars i Berlin och få på guidningar omkring Berlinmuren, och på det sättet jag tänkt tillbaka till när jag var ungdom i skolan, och då föll Berlinmuren, och det var så mycket stor hopp just om fred i Europa och den här samhörigheten, och det kändes ganska tråkigt måste jag säga att den drömmen lite faller på grund av Brexit.
Just det. Vi ska komma tillbaka till den här märkliga situationen i Storbritannien ännu, men först tänkte jag fråga er andra också, du var redan inne på det här Paola, alltså att det hörs och märks inte särskilt mycket att vi har ett Europaval på kommande. Vad tycker du om det?
Jag tycker att det är lite synd att man på sätt och vis missar sin chans också, men också med tanke på att procenten är mycket lägre också här i Finland. Att man borde absolut gå och rösta, man borde absolut säga sitt åsikt, man borde visa vad landet står för. Och då har vi också möjlighet, det som jag också hoppas, att få också mer integration en gång att alla är representerade. För att jag tycker att åtminstone just nu att vi är EU på papper och i vissa områden, men vi borde integreras mycket mera. Inte bara ekonomiskt, ja, vi har euro de flesta, men det räcker inte till, absolut inte. Vi borde ha ett eget militärsystem, ett eget lag som inte behöver godkännas av de olika länder. Vi borde vara lite i liknande stil som USA, vi borde vara då europeisk unionen på ett mycket mer integrerat sätt.
Federalstat.
Ja.
Det där... Jag måste säga, jag tänker så här när man säger att det känns lite osynligt det här valet här, så jag besökte Stockholm själv här om veckan och gatubilden där svämmar över av en massa valaffischer och över just EU-valet. Det var väldigt synligt där. Här är det nästan osynligt skulle jag säga, och partierna själva verkar vara ganska utmattade efter riksdagsvalet. Har ni alls någon känsla eller valfeber här nu inför EU-valet?
Nej, inte riktigt. Men jag tror det är just på grund av att riksdagsvalet har just varit. Så att det har varit på det sättet så mycket omkring det och så mycket diskussioner, så att folk har lite utmattade av all politisk debatt. Men själv tycker jag det är väldigt fint till exempel att den här valekonen, att gå in på den och just jämföra olika kandidater. Och då på det sättet också hemma i alla fall, vi har haft ganska trevliga diskussioner, även om man inte ser det i gatubilden så mycket.
Just det. No, ni har alla kommit till Finland från ett annat EU-land. Så jag skulle vilja att ni skulle berätta vilken konkret nytta ni har haft av EU i era liv. Vad säger du, Daniel?
Alltså, jag hade en personligen stort nytta. För jag kom till Finland via Erasmus-programmet som finns tack vare EU. Och det är också tack vare EU att man har möjligheten att flytta så lätt inom EU till andra länder och stanna här, studera, jobba och så vidare. Så... Det hjälper nog ganska mycket tycker jag, och det är hundratusentals människor som har samma nytta i Europa av det.
Mm. Vad säger du, James?
Ja, jag faktiskt kom till Finland första gången före EU-tiden. Så då har jag också upplevt att hur jobbigt det är att söka uppehållstillstånd ofta. Jag kom tillbaka till Finland och blev upplyst av gränsbevakning att jag har en månad kvar innan jag ska försvinna härifrån och sådana saker. Så den här är helt annorlunda. Och helt nu så då... Jag har nog tänkt länge att ansöka om finns medborgarskap, men med Brexit så det har jag gjort. Och det är också helt en konkret följd av att man ser att om det skulle bli Brexit så det kommer mycket följder. Också för mina barn till exempel, att de har dubbel medborgarskap, men vi har ansökt också om brittisk pass åt dem. Så att man kanske, allt är så lätt nu för tiden, och just med Brexit så det kommer väldigt tydligt fram att vad är fördelarna. Och just det också, jag jobbar i en EU-projekt och det ger inte bara pengar och betalar min lön, men det är också den här skill sharing, så den här att vi kan utbyta erfarenheter mellan olika länder och skapa nya saker tillsammans, så det är det som är jättefint. Nu är det bara mellan nordiska länder, men tidigare har jag haft till exempel med Italien och nordiska länder, och jag tycker det är en väldigt fin sak och någonting som vi kan bygga tillsammans.
Mm. Vad säger du, Paula? Vad har du haft för nytta av EU helt konkret?
Jag kom också som Erasmus-studerande för över 20 år sedan. Och kände att jag hade flyttat till ett annat land utan desto större svårigheter. Jag hade valt att flytta hit och ville bli kvar. Och som också James säger, att jag inte behövt olika lov. Jag har inte ansökt om medborgarskap. På grund av att det känns inte att det behövs. Jag kan fortsättningsvis jobba här. Jag kan bo här. Jag behöver inte sådana olika lov. Och dessutom tänkte jag så här att speciellt när det börjar komma mycket invandrare, att kanske de skulle kunna ha förkörsrätt, de som faktiskt behöver det. Jag blir inte mera finländare eller mindre italienare eller andra väg om jag får ett papper till. Så jag ska nu söka om dubbelmedborgarskap när jag har varit 50-50 i Finland och Italien, och det kommer om några år faktiskt. Men det känns att bo i ett och samma land, speciellt om man rör på sig och reser, att EU för mig är ett land. Och mina barn har också dubbelmedborgarskap. Och de har finsk pass hittills för att det har varit så mycket lättare att skaffa. Men att kanske någon dag vi skaffar då italiensk pass. Men vi är fortfarande de människor vi är. Men EU hjälper mycket det administrativa, det byråkratiska, det praktiska.
Men vad skulle ni säga, hur medvetna är era vänner och bekanta här i Finland över det här, just vilka konkreta följder som EU-medlemskapet innebär? Är finländarna medvetna om det här, vad skulle ni säga?
Jag tror många upplever att EU kanske ställer till med olika krav och det är jobbiga och bestämmer storlek på bananer och sådana saker. Gemensamma regler. Men jag tror det är just den också samma, att det underlättar den här med till exempel att kunna då ha gemensamma säkerhetskrav och produktbeskrivningar som underlättar då handel mellan olika EU-länder. Sådana som jag känner som vet då mycket med export eller säljer mycket utomlands, så de vet precis att det är väldigt viktigt för att underlätta att allt går smidigt till. Och jag också nämnde just tidigare om att vi har köpt inhandlat vissa saker från Norge, och det bara från Norge, det är otroligt jobbigt för allt ska gå genom tullen. Det är så smidigt med EU.
Ja, Paula, du ville säga.
Ja, jag tänkte just på det här att du frågar nog oss som har flyttat hit, men det är nog samma för en finländare som vi flyttat till ett annat land. Är det inom EU är det lättare också för någon som bor i Finland, en finländsk medborgare, att flytta någon annanstans. Och så tänker jag på den där, att hur viktigt det är också, den är med byta idéer och samarbetsprojekt. Och EU underlättar mycket, inte bara med fonder, vilket också är trevligt. Men också att vi blir mer en gemenskap. Men jag förstår också att den känns i Italien är mycket starkare än i Finland. Att EU, varför behöver vi EU? Och vi kanske har lite lärt oss från Brexit och all diskussionen också andra länder, att hur kan det gå till? Jag tyckte det var jättesynd att Storbritannien ville ut. Jag tyckte att jag förstod inte hur klokt det är att man faktiskt förstår att följer där. Och ekonomiskt också följer där. Det är inte bara att EU suger upp våra pengar. Det också ger tillbaka så mycket mera.
Vad skulle ni säga om ni tänker på era finländska vänner här? Vad brukar de ta upp när man pratar om EU? Märker ni att det skulle finnas någon skillnad i hur ni ser på saken och hur de ser det? Har du, Daniel, någon erfarenhet av det?
Så man pratar faktiskt jättesällan om det, så att EU är aldrig ett tema när man har en diskussion. Men jag tycker för de flesta är det som man har bara accepterat att det finns. Alltså det känns som normalt. Som det är bara sån här att man behöver inte prata om det. Så man är bara glad att det finns. Men just som om en Brexit kommer, så när någonting liksom försvinner först, då märker man kanske hur det kan gå när någonting inte finns.
Precis.
Kanske just den här, att för vanliga människor så är det just den här när man reser. Man behöver inte, egentligen man visar ingen pass när man reser, man har samma valuta. Man kan handla lika lätt utomlands ifrån som från en finsk nätbutik. Så sådana praktiska saker så syns i vardagen. Men sen tror jag också att den här förstås i Finland är stark med den här nordiska sammanhang, att man tillhör Norden. Men också den här tror jag att många upplever att man känner som en europé. Och det var faktiskt många av mina brittiska kompisar frågade när jag sökt finsk medborgarskap. Har du sökt det för att du vill bli finsk eller för att du vill bli europeisk? Och jag tyckte det var jätteroligt och jätteintressant, för det upplevde också att det är så otroligt synd med Brexit, att man blir inte en del av Europa längre, att man är utanför Europa. Och jag tycker också här att det är både och, att det känns fint att man är en del av en större Europa.
No, men vilka saker finns det nu då som bekymrar er just gällande EU och Europa, om man ser nu framåt? Vilka orosmoln ser ni? Paula?
No, jag tänker så här att jag skulle vilja se en ännu mer integrerad EU. Så det som bekymrar mig är alla som sätter sig i vägen för det. Att det skulle vara negativt, förstås är byråkrati, ja, men det skulle inte behöva vara så mycket. Om de olika länder skulle vara villiga att sänka på sina egna krav och komma mer till den gemensamma. Så jag redan för länge sedan skulle vilja se mer integration. Och den gemensamma valuta tycker jag att okej, perfekt, men det borde komma ganska av sig själv. Likasom så att andra lag. Så jag är orolig att folk ser kortsiktigt. Och ser inte det stora hela och historiska följder av att bli ännu mer ihop.
Vad bekymrar dig, Daniel?
Så just som den här nationalistiska utvecklingen i många länder. Så att man går igen mer och mer bort från den europeiska idén som man hade. Och så till exempel i Tyskland så man märker nog när man kommer från ett större EU-land så man hade alltid den här uppfattningen som man... Liksom man är bäst i Europa, så varför behöver man de andra? Och så det är kanske viktigt i framtiden att man ser alla EU-partner på samma nivå och att liksom man ger någonting till de andra så får man det tillbaks. Och så den här tanken som saknas nu för tiden lite, så alla tänker lite för sig själv men inte så är gemensam. Mm.
Vad tänker du, James, om orosmoln?
Jag tror en är just den här att... kanske hela EU upplöses eller man också förlorar euro och kanske det också lite kopplas till Brexit. Men sen tycker jag också den här utvecklingen, jag är inte så säker på att det ska vara mer centralisering. Jag tycker att det är också viktigt att de här enskilda nationerna ska bestämma ganska mycket. Vi har ändå jättestora regionala skillnader. Mm. Och sen är det också lite orolig att vissa byråkrater har en hel del att göra just med europeiska institutioner. Och jag tycker ibland det är en tendens, kanske också lite samma här med ministeriet i Helsingfors. Så de lever så i en annan värld och bort från till exempel landsbygden och tar vissa beslut som kanske det är så långt borta från gräsrotsnivån att det kan sen ha en sämre utveckling.
Mm. No, det har varit en händelserik vecka här och jag tänker bland annat på den här skandalen i Österrike där det högerpopulistiska frihetspartiet FPÖ fick avgå från regeringen på grund av avslöjanden om dubiösa kontakter till Ryssland. Heinz Christian Strache från FPÖ har blivit ärtappad med att vara villig att ta emot valfinansiering från Ryssland och som gentjänst att låta ryska intressenter få tillgång till offentliga byggprojekt till exempel. Samtidigt planerar han också hur en stor dagstidning i Österrike skulle kunna överföras i ryska händer. Vi har varit lite inne på det här nu, men EU-kritiska högerpartier och högerpopulister, de försöker organisera sig också i Europaparlamentet för att skapa en stor grupp där. Vad tänker ni om det här?
Alltså det är någonting som jag absolut inte kan förstå att man vill jobba med andra högerpopulister från andra länder men samtidigt säger man vill inte ha dessa människor från andra länder. Så för mig är det helt ologiskt och jag hoppas att den här människor som röstar också förstår att det går en bra. Nu ser man också med FPÖ hur det kan gå och med alternativ för Deutschland och Tyskland det kommer hela tiden skandal så... Jag hoppas att människor märker att det har ingen framtid.
Mm, vad tänker ni om den här utvecklingen att de här EU-kritikerna samlar sig?
Jag tror det är avspegling av en tendens i stora delar av världen. Just också man ser med Trump i USA så populistiska partier och kandidater får starkare. Och jag tror det är kanske det som är också en väldigt viktig del av EU. Att tillsammans kan man då motarbeta det. Annars blir det väldigt lätt att man faller tillbaka till den nationalistiska. Att man tittar på sin eget land och bara förstärker sina egna gränser. Till exempel, man såg det redan med den här asylsökande våg som kom. Att det sköttes inte på så jättebra sätt av EU överlag. Men det är också det att jag tycker inte heller att de länder som bara har en gräns mot då Mellanöstern måste ta emot alla flyktingsvågor för att vi är en del av helheten och vi är också en del av den samhälle som har skapat de här problemen. Så vi har på det sättet en gemensam ansvar. Att det är lätt sen att man bygger de här murarna på nytt. Så jag tycker att det är en väldigt viktig roll för EU att motarbeta det.
Mm. Vad tänker du, Paula, om att EU-kritiker växer?
No, jag tänker att det är en jättefarlig trend. Inte bara för EU men i allmänhet. Jag har lite följt, speciellt i Italien, där det har varit ganska starka åsikter. och lyssnat. Och senaste undersökningar visar att 40% tänker rösta för då dessa partier och grupper. Och jag blev skrämd. Alltså jag har lyssnat på vad de säger. Och de säger ändå ingenting, ändå saker som inte fungerar, som inte går att göra. Men de får mycket röster, de får mycket folk efter sig för att på papper låter det bra. Men sen är det ändå inte möjliga eller inte tänkbara. De har inte förstått hur systemet fungerar. Och det är inte heller att, ja, jo visst kan man byta systemet, men då startar de från fel ändan av det. Så jag är väldigt rädd att se att folk faktiskt faller för vissa åsikter och vissa påstående.
Det har också på sistone talats en del om att många av de här EU-kritiska och invandrarkritiska partierna har ganska starka band till Ryssland också. Tyskland har sitt AFP som har starka band till Ryssland. Italien har Lega som är öppet EU-kritiskt och samarbetar med Putins parti Förenade Ryssland. Och också Brexit-kampanjen misstänks ha fått finansiering från Ryssland. Vad tänker ni om det här?
No, det är inte demokratiskt, och då kanske det är också att man behöver större makter för att... Jag tror det hör också till en större sammanhang, att det är inte mot de här enskilda länderna. Det var också samma i USA, att det var också misstänkt om det. Så att det är tråkigt att det är så, att det kommer de här som försöker då påverka.
Men oroar det dig?
Nej, inte så mycket. Jag tror att folk är ändå sist och slutligen kloka och kan skaffa, gör vettiga beslut.
Vi har varit inne på det här med att de här EU-kritikerna som nu det där vi samlar sina krafter, de är också kritiska till invandring. Vad tänker ni att de kan åstadkomma inom EU? Vad tror du att kan förändras ifall de växer sig och blir en stor grupp? Vad säger du, Daniel, om det?
Det är lite svårt, ja.
Eller Paula?
Nej, jag hade en tanke också efter vad James sa, det där med gränser, att Italien har alltid fått många invandrare i och med dess position. Och jag ser att den här kan betyda att alla stannar där. Och det är redan problem på vissa områden. Och som James sa, att jo, det är allas ansvar. Och det finns nog ett idé i att man skulle ta emot, alla länder skulle ta emot en större andel. Och med den här trenden tror jag att det blir just att en del är ännu mer strängt på gränserna, men hur rättvist är det om det är vi som mår dåligt? Jag menar, många folk från EU flyttade efter kriget när de behövde hjälp. Så varför skulle de andra inte få komma nu? Det behöver vara mer kontrollerat, det håller jag med. Det behöver finnas också möjlighet att hjälpa till och inte bara ta emot och lämna ett lägerområde. Så mera kontroller, men också mera möjlighet till integrationen. Och det tror jag inte det blir om det här är trenden.
Du, James Simpson, du kommer från Skottland, alltså som åtminstone än så länge hör till Storbritannien. I ditt hemland så går man alltså idag till val som motvillig EU-medlem. Vad säger man hemma där bland släkt och vänner om valet idag? Har du varit i kontakt med dem någon?
No, jag tror de flesta tycker att det är en fars att man ska rösta i ett val som egentligen ingen kandidat ska komma att sitta med där. Och sen, jag tror folk är så trötta på Brexit. Och också sådana som är väldigt emot Brexit har också gett upp och bara vill att någonting ska hända. För det bara pågår. Och sådana som också, det påverkar alla ekonomiskt dåligt. Och den här oro och osäkerheten är någonting som, att det bara pågår hela tiden. Och sen att det finns, det är jättetråkigt också att det finns just de här Brexit-partier som har helt sagt att de vill gå in och sabotera EU. Och jag tycker det är också mot demokratin och någonting som faktiskt jag tycker är skamligt och jag känns lite för. Men där i Skottland så nu tror jag att de flesta, man vill stanna kvar, så det också att den här är ett val som man vill rösta i. Även om jag tror röstdeltagarna är ganska låg också i EU-val i Storbritannien. Så det är intressant att se hur många har röstat, för jag kan misstänka att ganska många låter bli att rösta.
Vad tror du själv om Skottlands väg i Europa? Vad kommer att hända om och när Storbritannien går ur EU?
Jag tror det mycket väl kan vara att om Storbritannien kommer ut från EU, att det blir en ny omröstning. Och speciellt med de politiska partier i regeringen i London, så också sådana som har varit väldigt starka för en viss parti som jag har pratat med i släkte. Så nästan alla har blivit så trötta på politikerna. När de får ingenting till stånd. Mm. De grälar sinsemellan. De ljuger. Så jag tror att det kan lätt bli så. Även sådana som, jag tycker att i min bekantskap så nästan alla var emot att Skottland skulle bli då självständig. Även om många kände för den här idén att den här praktiska utföljden är inte nog bra. Men jag tror nu för tiden att fler och fler tycker att de vill absolut stanna kvar i EU. Och det är många som kanske just har en starkare tillhörighet som en europé. Först är man skotte och andra plats europeisk. Men nu är man tredje plats brittisk, att det ligger mycket lägre ner. Och också kompisar från Nordirland, det samma där, att Nordirland, det är ett stor debatt och det är stor oro med de här problem som har varit tidigare. Att blir det då en del av en stor Irland, blir Nordirland en väldigt liten självständig stat, eller det är mycket som på det sättet börjar att luckras upp.
No, vad ser ni fram emot ändå om man tittar framåt nu? Vilka goda saker hoppas ni att EU kommer att kunna åstadkomma under de närmaste åren? Vad säger du, Daniel?
Jag hoppas att EU satsar lite på gemensamma projekt angående såna här klimatförändring och sånt. Så, det är många insekter som dör, så det finns mycket som måste göras för det och såna här allmänna utvecklingar, så att man börjar prata igen mer om innehåll och mindre om som enskilda människor, som politiker, deras positioner. Så det skulle jag önska mig att det händer de nästa 5 år, att man satsar mer på det.
Mm. Vilka goda saker skulle du, Paula, vilja säga att EU åstadkommer?
Jag hoppas på gemensamma lösningar. För att jag förstår att vi är olika länder och vi har olika traditioner, historien och också språk. Och vi behöver inte nollas för det. Fast vi skulle bli mera en gemensam grupp. Det betyder bara att man tar de styrkor som finns på olika ställen. Och det hoppas jag att man kan se. Alltså olika individer som i en annan sådär sammanhang, grupp. Olika individer, olika länder, därför det finns styrkor och svagheter och så tar man det.
Mm. Och vad säger du, James? Vilka goda saker önskar du att EU skulle kunna åstadkomma under de kommande åren?
Nej, jag tror vi står framför just stora miljömässiga problem, klimatförändringar. Jag tror det är sånt som ingen enskilt land kan på det sättet göra en större åtgärd med. Inte ens en stor land som Tyskland. Så på det sättet Europa kan påverka mycket mer på internationell nivå tillsammans. Så det ser jag fram emot. Och sen också det att jag hoppas att i framtiden det blir mer möjlighet just att ha den här rörelsefrihet inom Europa, just med Erasmus för studerande, också det finns för yrkeselever möjlighet att få till andra EU-länder. Den här med Interrail, att man kan också som ungdom åka omkring i Europa, tror jag är en väldigt fin sak, och det som jag själv jobbar på med nu, så de här europeiska kulturrutter, så är det också någonting som försöker då visa olika europeiska kopplingar som har hängt kvar i 1000 år, och också det att man inte tittar nu mot Brussel men man tittar på annan plan, att också till exempel Ryssland och Finland och Sverige och Norge har hört ihop en viss gemenskap, och sen har det varit andra till exempel med Hansa med Tyskland, så jag hoppas också sånt blir, att man lyfter fram de här regionala tillhörigheten i en europeisk sammanhang.
Med det här avslutar vi dagens debatt i slaget efter 12. Tack för att ni var med och diskuterade. Paula Fraboni från Italien ursprungligen, Daniel Schmidt från Tyskland och James Simpson hemma från Skottland. Kom ihåg att prioritera Europaparlamentsvalet på söndag. Använd din röst då. Jag heter Maria Nylund.